Så. Som sagt var, jag får berätta lite mer om resan sen efteråt. Men vi ska titta på några bibelversar här först. Och jag talar relativt sakta därför att vi vill ge möjlighet till översättning också där ute i församlingen. Men Herre, vi tackar dig den här morgonen. Vi ber att du välsignar vår tid i ordet tillsammans. Bygg upp oss och stärk våra själar. Vi ber i ditt namn. Amen. Romarbrevet, det första kapitlet och verserna 16 och 17. Romarbrevet skrevs, som ni vet, av Paulus, och ibland så brukar man kalla Romarbrevet för hans magnum opus. Magnum opus är alltså latin för mästerverket, det stora. En konstnär har en magnus opus, det är den mest kända tavlan. Så man kan säga att Romarbrevet är kanske hans mest kända brev. Inte bara det att det är det längsta, men också på grund av sitt innehåll. Därför att det är det liksom visar hela frälsningshistorien. Från kapitel 1 till 8 går det igenom allt vad frälsningen innebär. Och sedan är det kapitlerna 9, 10 och 11 talar om Israel. Och sedan kapitlerna 12 till 16 talar om hur vi kan tillämpa den kristna tron. Och jag ska tala om idag om frälsningen. Och om jag sa så här till er idag att jag har blivit frälst, så skulle ingen reagera på det, eller hur? Därför att ja, någon gång i tiden så trodde han på evangelium och han blev frälst. Men om jag sa till er att jag håller på att bli frälst, då skulle någon kanske reagera lite mer. Säga, vad menar du liksom? Blev du inte frälst då? Håller du på att bli frälst? Är det någonting mer som man måste göra än att bara tro? Okej. Och sen om jag då skulle säga att jag en dag ska bli frälst. Ja, hur skulle ni då reagera? Vad då liksom? Är han inte frälst? Håller han på att bli frälst? Och sen en dag kommer han att bli frälst. Men faktum är att alla de här tre sakerna jag sa är aspekter på vad jag kallar för fullkomlig frälsning. Och fullkomlig frälsning är titeln för dagens budskap. Och det grekiska ordet, nu kan jag passa på att prata grekiska. Det är väl ingen som, vi har inte, Violetta förresten kan grekiska. Ja? Jag tror att hon har en grekisk pappa. Men hon är inte här idag. Men det grekiska ordet, verbet, sozo, som betyder jag frälser, det betyder att befrias från fara in till säkerhet. Enkel definition. Jag är i fara, jag räddas ur den faran och jag hamnar i säkerhet. Det är ingenting konstigt med det. Substantivet som är soteria, kan tänka på att sortera någonting, men soteria. Det betyder välfärd, framgång, befrielse, att bli bevarad, trygghet och så vidare. Så det har många olika betydelser. Så med andra ord, när vi talar om biblisk frälsning, eller frälsning i Bibeln, alltså när vi hittar det ordet, så kan vi säga så här att det är ett väldigt brett ord. Det är en term som kan inkludera väldigt mycket. Och det talar inte alltid om andlig frälsning. Så med allt det som en liten bakgrund, så vill jag nämna tre olika saker. Det första var att vi säger att vi har blivit frälsta. Vad har det för tempus? Jo, det är dåtid. Det är någonting som redan har hänt. Och Romarbrevet 1, verserna 16 och 17. Jag hade för bråttom. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Och greker betyder alla andra så att säga, inte bara judarna. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Det var den versen jag ville läsa från början, men hade lite för bråttom. Så det första vi ser då, det är att vi har blivit frälsta. Dåtid. Och vad betyder det? Jo, i Romarbrevet 4:3, nu citerar jag många versar från Romarbrevet, men Romarbrevet 4:3, så står det att Abraham trodde Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Vad betyder det? Jo, det betyder att Abraham förstod och visste att Gud lovade evigt liv till alla de som tror på honom. Och han trodde det löftet. Och då står det att det räknades honom som rättfärdig. Så Abrahams rättfärdighet var inte hans egen. Det var en rättfärdighet som Gud gav till honom som en gåva. Och vi får ta emot exakt samma gåva när vi tror på vad Gud har gjort för oss. Och detta talar om rättfärdiggörelse. Rättfärdiggjorda av tro. Då har vi frid med Gud, står det i Romarbrevet 5:1. Och nu är det nästa år. 500, vad är det för datum idag? 20 november, eller hur? Så att om ett år, ganska exakt, plus minus någon dag, så är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på dörren i Wittenberg och ville reformera kyrkan. 500 år sedan. Och vad Martin Luther sa, det är att frälsningen är av nåd endast, genom tro endast, och den står bara skriven om, eller vi finner den bara i skriften. Ingen tradition, ingenting annat. Och det här brukar vi ibland kalla för positionell sanning, alltså att Gud har gett oss en viss ställning. Och i 1 Johannes 4:17 så står det att så som han är i denna, förlåt mig, så som han är, så är vi i denna värld. Hur är Kristus idag? Han är sittande på Faderns högra sida och han är rättfärdig. Och vi är som honom. Och det låter nästan som ett, att man tar det i överkant liksom. Skulle vi vara som honom? Ja, men inte på grund av att Gud har gett oss, eller att vi har gjort någonting, men på grund av att Gud har gjort oss, eller gjort för oss. Så han har gett oss detta. Och så har vi också syndens följd. I Romarbrevet 6:23 så står det att syndens lön är döden. Och vi vet att när Adam och Eva levde så syndade de. Och vad var det som hände? Jo, det var att de dog. De dog inte fysiskt omedelbart. Det gjorde de ett antal år senare. Men de dog andligen. Och att dö andligen betyder att bli separerad från Gud. Så på grund av att synden har kommit in till oss människor, så vet vi också att döden kom in som en följd av detta. Så den här frälsningen som kommer genom att vi tror på vad Jesus gjorde på korset, den frälsningen, det är förutsättningen för att vi ska kunna bli, eller få del av den här fullkomliga frälsningen. För nu har vi tillträde till den nåd som vi står i Romarbrevet 5:1-2. Så med andra ord, sammanfattningsvis, när vi säger att vi har blivit frälsta, frälsningen dåtid, då skulle vi kunna symbolisera det genom att göra så här. Så, vad betyder det? Jag vet inte, men i den här kulturen betyder det att någonting är avklarat. Liksom. Okej, okay. Så det betyder att det finns ingenting som vi behöver lägga till, eller ta ifrån, eller ändra. Frälsningen dåtid är ett faktum. det ögonblick jag hörde evangelium, trodde evangelium, förklarade Gud mig rättfärdig i sin himmelska domstol. Så lät det när klubban föll. Och det betyder att från den dagen så är jag och ni och alla andra som har trott detta budskap rättfärdigt förklarade. Det är frälsningen dåtid. Men den fullkomliga frälsningen inkluderar någonting mer. Så vi går vidare. Och det är frälsning i nutid. Men det låter ju som att det är någonting jag måste göra här. Några gärningar, någonting liksom extra. För att liksom, ja, det är avnåd plus någonting mer. Nej. Det här handlar om att vi nu blir helgade. Helgade är ett grekiskt ord som är hagiazo. Och det betyder att bli avskild. Att tillhöra någon eller någonting. Så med andra ord, när jag blir rättfärdigförklarad i Guds himmelska domstol, då har jag blivit avskild till honom. Jag tillhör honom. Bibeln säger klart och tydligt att jag inte längre är min egen. Och det är någonting som brukar vara svårt för oss att svälja. Jag är oberoende av allt och alla. Nej, det är jag inte alls. Nu tillhör jag honom. Jag är avskild till honom. Och det betyder att när någonting blev avskilt i Gamla testamentet i templet, ett kärl, någonting som skulle, eller ett offer, när det blev avskilt, då hade det ett specifikt syfte. Det skulle tjäna på den platsen. Men om det inte användes för det bruket, då var det, nu låter det som att jag svär, men då blev det förbannat. Men det är alltså ingen svordom, utan det kom under en förbannelse, därför att det var tänkt att vara någonting. Det var tänkt att tjäna ett visst syfte. Så när vårt liv har blivit givet till Gud, jag har blivit förklarad rättfärdig, då ska jag bli helgad. Jag är avskild. Jag lever i denna värld, men inte av denna värld. Jag skulle vilja säga det 1 miljon gånger. Därför att vi har så här stora megafoner. Och vi tar in allt tänkbart som finns där ute. Är det konstigt att vi är förvirrade? Och sen lite grann av den här boken då och då. Det är inte rätt. Därför att vi är avskilda för att tillhöra honom. För att förhärliga honom. Och det är en process. Så länge vi lever så lär vi känna honom mer och mer och mer och mer. Och det står i Andra Korinthierbrevet 3:18 att vi går från härlighet till härlighet. Från härlighet till härlighet. Och synden har en förmåga. Vi är frälsta från syndens fördömelse. Men syndens kraft finns runt omkring oss. Och där har vi en stor utmaning. Romarbrevet 7 talar om Paulus. Det står att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte borde göra, det gör jag. Vilket dilemma. Och många menar att det här kan inte Paulus ha skrivit när han var en apostel. Eller ungefär när Romarbrevet skrev. Utan det här måste han ha liksom talat om tidigare, liksom, där han beskriver bara sitt liv innan han blev frälst. För det är ett historiskt presens, men ett historiskt presens finns inte någon annanstans än i evangelierna, aldrig i breven. Så han talar i nutid. Det är superaposteln Paulus som har det här problemet, inte bara vem som helst. Så syndens förmåga att få oss att göra det vi inte vill. Eller att inte göra det vi borde. Den finns fortfarande där. Trots att vi har blivit rättfärdigförklarade en gång för alla. Så finns den här helgelseprocessen. Och det är någonting som vi är alltid så rädda för det, för när man börjar prata så här, då hamnar vi i någonting logiskt. Liksom, nej, men det handlar inte om jag, logiskhet definierar vi. Om jag säger att vi måste göra någonting för att bli rättfärdigförklarad, förutom att tro, eller att behålla denna rättfärdighetsförklaring, eller att bevisa denna rättfärdighetsförklaring, det är logiskhet. Men att utmana människor att leva som avskilda och heliga kärl till Gud har ingenting med logiskhet att göra. Det är den mest naturliga följden av att ha blivit rättfärdigklarad som finns. Och vi är döda från synden och lever för Gud, står det i Romarbrevet 6:11. Det är fortsättningen. Så förutsättningen är att vi är rättfärdigförklarade. Men nu kommer fortsättningen. Och det är att vi vill leva ett liv som förhärligar Gud. Och vet ni hur? Det händer inte automatiskt. Jag lovar, andlighet händer inte automatiskt. Vi tror det ibland så där, liksom att man bara går visslande fram. Helt plötsligt så bara blir jag så där superhelig. Och om det inte händer, ja, då får jag väl ursäkta mig. Men det gör det inte. Som alltid, vi väljer att fatta visa beslut. Dag efter dag, tillfälle efter tillfälle. Och vi vill förhärliga Gud med våra liv. Därför att vi har blivit avskilda till detta. Nu finns det inte ett tempel i Jerusalem. Nu finns det istället många tempel, nämligen våra egna kroppar. Står så i 1 Korinthierbrevet 6:19 att vi är den helige andes tempel. Och vi vill då ära Gud med våra liv. Så om vi hade frälsning dåtid avklarat, så har vi nu frälsning nutid. Och då skulle jag vilja göra så här. Jag knäpper upp knapparna här. Sen kavlar jag upp mina armar på det här sättet. Nu vill jag leva för Gud. Och det är en kamp att leva för Gud. Det är inte lätt att leva den här världen på det sättet. Och i Hebreerbrevet står det att ännu har ni inte stått emot synden ända till blod, står det i kapitel 12, vers 4. Det betyder att det finns en kamp att kämpa. Och jag menar inte en kamp i köttet. Liksom i det naturliga, titta, jag har lyckats med det här. Men en kamp att leva på det sättet att jag förhärligar Gud genom mitt liv. Lever jag genom principer som kommer från skriften? Eller lever jag genom att jag föredrar någon? Preferens. Princip eller preferens? Om jag lever efter preferens, det vill säga så fort en situation dyker upp, så gör jag vad som jag egentligen vill i det naturliga. Eller lever jag efter principer som jag får genom skriften. Så, vi kavlar upp våra armar. Vi har blivit rättfärdigförklarade en gång för alla. Men nu lever vi och vill vara lydiga den lära som vi har fått, står det i Romarbrevet 6:17. Det står, nu har ni blivit lydiga av hjärtat. Jag gillar det att det står av hjärtat. Det står inte att ni har blivit lydiga därför att av någon anledning så känner ni er liksom tvingade eller rädda eller oroliga. Av hjärtat. Det är en sådan positiv upptäckt jag har gjort i mitt liv. Att det är det här jag vill ha för mitt. Så vi har frälsning dåtid. Vi har frälsning nutid, men vi har också frälsning framtid. Och vad innebär frälsning framtid? Jo, i Romarbrevet 8:17 så står det att vi ska bli förhärligade tillsammans med honom. Men vi är barn, men är vi barn, förlåt mig, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Så det kommer en dag när vi blir förhärligade med honom. Han är redan förhärligad när han steg upp efter att han hade fullbordat verket på korset och blivit och dött, blivit begraven och uppstod igen. Han är redan förhärligad. Vi har syndiga kroppar, men vi kommer en dag att få nya kroppar. I första Korintierbrevet 15 så talas det om detta. Framtida uppståndelsekroppar. Och då blir vi förhärligade. Och det är produkten. Vi blev rättfärdigt förklarade den dagen vi trodde. Vi lever det kristna livet. Det är inte alltid lätt. Men vi står emot frestelserna. Vi står emot det som kommer till oss. Och produkten är att vi blir förhärligade med honom. För han kommer att förhärliga alla de som han har rättfärdiggjort, står det i Romarbrevet 8:30. Och nu handlar det inte om att vi har blivit frälsta från syndens fördömelse. Nu handlar det inte om att vi har blivit frälsta från syndens inflytande. Det handlar om att vi blir frälsta från syndens förekomst. Alltså, det finns inte längre någon synd i det tillstånd som vi kommer att vara i. I Uppenbarelseboken 21:4 står det att det finns inte längre någon död, ingen smärta. Och det står att han ska torka varje tår. Vilken fantastisk tid att se fram emot. Det här är en fullbordan. Vi kommer att bli lika honom, står det i 1 Johannes 3:2. Vad innebär det? Vi blir lika Guds son. En lika förhärligad kropp som han har. Lika förhärligade kroppar kommer vi att få. Så vad kan vi nu göra? Om vi nu säger frälsning dåtid. En gång förklarade Gud oss rättfärdiga hans himmelska domstol. Klart. Nu är vi avskilda till att tjäna honom. Vi har ett liv att leva. 70, 80, 90, 100, 110 år. Jag vet inte om vi dricker yoghurt och bor i Kaukasus. Vi kavlar upp ärmarna. Men nu så kan vi säga att den framtida frälsningen, nu är inte ens synden närvarande. Då gör vi så här. Vi lägger armarna i kors. Pustar ut. Vi är framme. Det är klart. Den frälsningen, den fullkomliga frälsningen är ett faktum. Så tre saker som beskriver nu den fullkomliga frälsningen. Jag tror att ni kommer ihåg dem. Vi har en ställföreträdande död. Han dog istället för oss. Vi var syndare. Vi var tvungna att bli straffade för synd. Kristus kliver in i vårt ställe och dör för oss. Ställföreträdande död. Och när vi tror på det, då blir vi förklarade rättfärdiga. Det är en gång för alla. Ingenting behöver läggas till. Ingenting behöver tas ifrån. Ingenting behöver förändras. Därefter så blir vi kärl som tjänar honom. Vi lever nu för honom och säger, men hur kan det gå till? Hur ska jag kunna liksom, jag är så syndig, jag är så svag, jag är så problematisk, jag har så mycket problem, så att liksom, hur ska det gå till? Enkelt. Precis som vi har en ställföreträdande död, han dog istället för oss, så har vi också en ställföreträdande liv. Han lever istället för oss. Galaterbrevet 2:20 säger Paulus, det är inte jag längre jag som lever. Det är han som lever i mig. Så samma uppståndelseliv som väckte Kristus från de döda är nu boende i mig. Är nu tillgängligt för mig. Så när jag vänder mig till honom, då kavlar jag visserligen upp armarna. Men det är inte jag, min egen kraft som gör det här. Det är hans liv i mig som gör det. Och det slutliga, den framtida frälsningen, den kallar jag för en ställföreträdande härlighet. Det är inte vår härlighet, liksom. Titta hur jag glänser. Det är för att jag levde ett så otroligt fantastiskt liv på jorden. Det är därför jag skiner så mycket. Nej, det är för att jag reflekterar hans härlighet. Och då kan vi säga vad Jesus sa i Johannes 19:30. Tetelestai, det vill säga, det är fullbordat. Och jag tänker på det här många gånger. Vi tänker oss att frälsningen är någonting som vi måste se till att det händer. Men vad hände när Noah gick in i arken? Arken stod där. Det ska börja regna. Ho, 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 ho. Vad är regn för någonting? Det har vi aldrig sett tidigare. Du bygger en båt. Vad ska man ha en båt till i en värld där det inte regnar, där det inte finns något, några hav eller några, något vatten? Intressant. Men han gjorde det i tro. När båten var klar, vet du vad Gud gjorde då? Då sa han så här, titta här Noah, titta här. Här har jag en hammare. Här har jag 8 stycken stora spikar. Nu ska jag spika i de här 8 spikarna här. Och sen, vet du, den här spiken Noah, den ska du hålla i. Den här ska din fru hålla i. Och de här andra 6, det är till pojkarna och deras fruar. Okej, varsin spik. Och när det börjar regna, håll i för glatta livet. Och hänger ni kvar när det har regnat färdigt och vattnet har sjunkit undan, då är ni räddade. Det är så jag har tänkt om det här. Står det så i era biblar? Nej. I min bibel står det att de gick in i arken. Sedan stängde Gud dörren efter dem. Precis som den helige ande stänger dörren. Ingen väg tillbaks. Han förseglar oss i Efesierbrevet 1:13. I Efesierbrevet 4:13. Och jag tror det är andra Korinthierbrevet 1:20 också. 3 olika platser som talar om att han sätter ett sigill. Pang, boom. Tillhör honom. Finns ingen väg ut. I arken. Det blåste. Det gungade. Jag vet inte om de hade tillgång till några sjösjukepiller. Men det jag kan lova att det rörde på sig. Men de var trygga inne i arken. De hängde inte utanför på sidan i varsin spik. Och sa, häng kvar! De var inne. Och de levde där. Och jag tänkte just på detta. Vilken fantastisk Gud. Vilken fantastisk frälsning. Vilken, det är för bra för att vara sant. Människan skulle inte ens kunna tänka fram de här sakerna i sin egen kraft. Och jag tänker just på det här. Hur mycket hur stort värde sätter vi på skriften? Egentligen. Jag tänker verkligen på det. Vi har lärt oss att leva ett liv i detta land som vi tror och tar för givet. Men jag lovar er att ta det inte för givet. Vi lever i en historisk parentes, om ni studerar historien. Att kristna är förföljda, det är det normala. Det vi har upplevt här och i en del andra länder, det är det onormala, det är det ovanliga. Låt oss inte ta den här friheten vi har för given. Nu är tiden. När Richard Wurmbrand blev kallad till ett möte i Rumänien i början på 50-talet, kommunisterna sa till honom och till alla andra pastorer och präster, så här ska ni säga, så här ska ni göra. Det här ska ni inte säga, det här ska ni inte göra. Om ni håller er innanför de här ramarna, då kan ni fortsätta göra det ni vill. Och de flesta gjorde det. Men Richard Wurmbrand sa, nej, jag kan inte gå med på det. En liten tid därefter knackade på dörren. Man satt fängslad i 13-14 år. Resten är historia, jag vet inte hur mycket ni har läst av honom. Jag har inte själv läst mycket av hans litteratur, men den är helt fantastisk. Svante har hört honom en gång i Baltimore när han fortfarande levde. Fantastisk man. Liksom varenda ord han sa var liksom bara så här, de bara sög isen. Jag lyssnade på bandet, men du hörde honom live. Då han var en gammal man. Fantastisk. Men han sa att det enda han hade i sin cell, det var det ordet. Han hade inte tillgång till en bibel. Men det han hade tagit till sig skriften i sitt hjärta, det var allt han hade. Och jag tänkte på det, jag har problem med sömnen ibland. Jag vet inte varför. Jag är en sån här orolig människa. Jag oroar mig för allting, så jag kan inte sova. Och ibland kan det där spela mig ett spratt. Så jag sover inte ordentligt och det påverkar på olika sätt. Men för en tid sedan så började jag tänka så här. Liksom, hur många bibelversar kan jag? Kan jag första Mosebok 1:1? Vad säger första Mosebok 1:1? I begynnelsen skapade Gud himlarna, plural, och jorden. Kan vi den versen? Är det någon mer än jag som kan det? Okej, ett. Fortsätt. Kan jag någon mer vers? Johannes 3:16. Alla kristna måste kunna Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror inte ska förgås utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Två versar. Okej, jag kan några fler. Sen tänker jag, men sen är det vissa versar då, de kan jag inte sådär riktigt ordagrant. Kan jag någon parafras, sådär liksom ungefär, där jag citerar dem. Kan jag dem på något annat språk också? Ja, okej. Okay. Den versen kunde jag på två språk eller tre språk, eller vad det nu kan vara. Och man börjar meditera på det här, och man börjar att umgås med ordet. Och det låter kanske liksom, ja, ligger du där liksom bara tänker på bibelversen? Ja, faktiskt. Men det revolutionerade mitt liv. Därför att de här tankarna som bombarderar en liksom så här om olika saker, de får inget fäste. Och det är inte jag som hänger i en spik utanför arken och håller fast. Jag är redan på insidan. Och varför inte liksom njuta av insidan och ta vara på det ord? Hur länge har vi friheten i detta land? Hur länge har vi våran hälsa? Varför ska vi vänta tills vi är invaderade när vi börjar be? Varför ska vi vänta tills någonting liksom det är nu som vi kan agera? Och varför inte? Jag tänker det många gånger liksom människor, man vet liksom folk kommer in till kyrkan. Sen dyker man upp liksom. Ja, nu har de problem igen. Okej. Okay. Det är okej. Okay. Gud vet det också. Men varför inte gå i kyrkan när vi inte har problem? Och gå i kyrkan hela tiden. Och lyssna på Guds ord. Så det finns en fullkomlig frälsning. Den finns i arken. På insidan. Tacka Gud för att vi inte hänger i ett antal spikar utanför. Tacka Gud för att inte det är vi själva som har. Det finns en ställföreträdande död. Han dog i mitt ställe. Det finns ett ställföreträdande liv. Han lever i mitt ställe. Det liv som jag inte kan leva. Och det finns en ställföreträdande härlighet. Jag reflekterar någonting som jag inte är naturligt. Men jag har fått det som en gåva. Det är den fullkomliga frälsningen. Det är det som vi har fått av Gud som en gåva. Och jag har mycket mer att säga. Men vi avslutar där. Därför att vi får fortsätta lite senare. Herre, vi tackar dig Jesus för de här tankarna. Vi tackar dig Jesus för fullkomlig frälsning. Dåtid, nutid, framtid. Tack Jesus för att det är du som har gjort allt detta från början till slut. Det är din död som rättfärdiggör oss. Det är ditt liv som helgar oss. Det är din härlighet som förhärligar oss. Och vi prisar och tackar dig för dig Jesus. Tala till våra hjärtan om de här tankarna. Låt oss bära med oss dessa ord i veckan som ligger framför oss. Tack Jesus att vi har en ark som vi har fått gå in i. Tack Jesus att vi kan lära känna dig där inne. Genom att meditera på ditt ord Jesus. Välsigna oss nu i ditt namn.